Let's snacka plast med Anders, Hanna och Ted.
Hello and welcome back everybody till något form av, jag vet inte vad det är för någonting. Något form av avsnitt, eller vad säger vi? Hur är det med er? Vi börjar med Anders. Hur känns det, Anders?
Avsnitt 27.
Är det det?
Ja, det är coolt.
Ja, det är det va? 27.
Ja, 27 var jag när jag blev pappa första gången. Det är stort.
Det är sjukt. Ja. Ja, det är skönt att ha någonting att falla tillbaka på.
Jag försöker alltid 27. Relatera. Ja, jag försöker alltid relatera till siffrorna liksom. Mm. Nej, men det är bra här. Hur är det med våran idol Hanna då?
Mm. Ja. Ja, men det är bra. Jag är fortfarande jättesliten och trött och utmattad sen helgen. Mm. Men, ja.
Vet att Emil Dahlgren har ju pratat om det här, den här discgolf-bakfyllan liksom. Den har nog drabbat alla, tror jag. Framförallt efter stor tävling så blir man ju helt... Man går runt och bara...
Ja, gud. Jag känner typ inte igen mig själv.
Det är tur att vi känner igen dig i alla fall på den här sidan kameran.
Vilken tur. Ted då?
Jo, jag sa det lite i försnacket då. Jag är lite trött bara. Allmänt kanske inte riktigt hörs, men det är mycket nu. Mycket på jobbet då. Så, men rätt sugen på discgolf faktiskt. Lite att titta på denna helgen och sen nästa helg så är det ju discgolf att spela för förhoppningsvis alla tre nu, säger jag. Vi får se lite. Hanna känner ju att det känns lite tajt, men vi tar det sen. Men Anders och jag är i alla fall anmälda till, ja, det är min första PDGA-sanktionerade tävling för detta året och typ 5 år tillbaka. Så det är stort.
Comeback. Det är comebackernas år.
Ja, eller är det en comeback? Jag vet inte.
Var ska ni spela någonstans då?
Lundsbrunn, vet du. Den nya Kobacka. Mm,
klart.
Kobacka. Det var där och smög lite, jag och Anders. När var det, Anders? Det var i helgen, va?
Söndags.
Mm. Och jag kastade, vad kastade jag för disk?
Ja, jösses. Alltså det var, vi refererade ju till det flera gånger. Att vi diskuterade det här med Lasse. Att han tyckte att banan var bra. Han hade varit förbi och spelat. Hörde vi ju i kedja ut. Och att han fick använda mycket diskar. Och det tycker han, eller många diskar. Olika diskar. Och det tycker han är ett bra tecken. Att man har liksom fått till många olika kast och längder och sådär. Och så har vi Ted Sylén. Åker dit och typ och spelar Svea. Typ på 80% av hålen.
Ja, det var nog nästan i alla fall, faktiskt.
Ja.
Anders sa att det var, nu ska jag fuska igen, så Anders ett tag när jag blockade upp Svean igen.
Ja, det sjuka var ju då på hål 9. 114 meter eller något sånt där, eller?
Ja, det var det. Jag parkerade på liven där, som Hanna såg också.
Ja.
Exakt. Brukar du drömma en Leopard 3?
Mm.
Gjorde du också denna gången? Lite
hajser ut lite tidigt.
Hajser ut lite tidigt, absolut. Jag provar en Svea med. Lägger den 7 meter från korg. Vad fan?
Vinnande koncept.
Det var kul.
Men det var jättebra. För att det tvingade mig att plocka fram min Svea mer. Och då upptäckte jag att den kan jag kasta också på många hål som jag har gjort lite för komplicerat för mig.
Det blev ju något form av så här safe-spelsaktigt liksom, istället för... Alltså just bara köra... Vi har ju det här första långhålet som är hål... Vad är det? Anders 5, va? Tror jag.
7.
Är det 7?
192 meter.
Ja, precis. Där kastade jag
Svea. Eller 176 Svea. Är den.
Vad sa du?
176 är den åt det hålet.
Kastade Svea och så birdie. Anders bara, ja, det var ju jobbigt hål. Men det är så. Ibland så.
Sen var det väldigt mäktigt också. Och det är också en sån här liten tankeväckare du gav mig. Det är ett jättebra hål. Man kan vara 70 meter och så uppför till höger.
Mm.
Väldigt mycket uppför. Rätt så mycket elevation. Kanske 10 höjdmeter.
Mm.
Eller något sånt där. Och så hade vi precis släppt förbi några som var där och spelade för första gången. Mm. Och vi hade med oss våra hundar, så vi tog lite längre tid på oss. Vi var tvungna att binda dem, lyssna till kasta och sådär. Så vi släppte förbi dem. De går upp där och kastar färdigt. Sen står de och tittar när Ted ska kasta. Och så, ja, men kolla här nu. Det här är perfekt Svea. Jag sa, jag brukar kasta en forehand här. Kolla här nu, så vi får se. Man ska kasta mid. När man ska kasta högt upp. Eller med mycket höjdmeter. Parkar den med Svea. Och de bara ställer sig och applåderar. Ja, det var barnsligt. Men då sa ju du att det är någon kompis till dig. Som säger att kasta mid när det ska gå upp för.
Yes, Carl Ulvinen säger det. Putter eller midrange när man kastar upp för mycket med mycket elevation. För det är så att de glider på mer. De fejdar inte ut lika hårt som en driver gör. Så att du vinner ett par meter liksom just med glidet då. Och det är samma sak utför egentligen. Om man tänker sig, alltså om du har ett hål med väldigt mycket, alltså som droppar väldigt många höjdmeter. Mm. Kasta mid eller putter där också för att den glider bara på liksom, rakt fram. Den hugger inte ut liksom. Så att, nej, kul. Det är roligt att man kan, när det funkar så att sagt.
Ja. Får ta proven, säger jag, tror jag.
Mm. Ja, den blev nyväckt för mig där.
Mm. Den, du som gillar heiseflipp också, Hanna. Den är sjuk heiseflipp-disk alltså. Det är faktiskt en disk som jag sa till Anders att den, när jag gick och spelade, när jag kom tillbaka och spelade Kobacken eller Lundsbrunnsbanan, då var det verkligen en sån disk som jag sa till Anders, men jag la tillbaka den lite i bagen för att se, för jag har inga rockar som är tillräckligt flippiga liksom, så jag kan heiseflippa så mycket. Så då tog jag tillbaka Svean och sen dess så har den liksom cementerat en plats i bagen. Den är alltså så sjukt bra till just de kasten, lite så här tajta, eller så släpper upp den lite och så törnar den liksom fint. Mm. Så den går väl att likställa med Fuse, tror jag. Är det många som gör.
Ja, men det ser omänskligt ut med hänget den har i luften. Den glider alltså. Mm. Den vägrar komma ner.
Det var som du sa också, just att det är så kul liksom att det är så många olika. Nu säger inte jag att jag är någon form av världsmästare på att kasta, men jag kastar ändå någorlunda liksom långt. Jag kan ändå sopa iväg en disk 150 meter kanske. Mm. Och ändå har en disk som funkar och kasta i så många olika, liksom för så många olika erfarenhetsgrader. Så den funkar ju väldigt bra för nya personer, men den funkar även bra när du är lite mer har lite bättre tryck i armen också liksom. Att du kan ha den som en utility disk lite så.
Du hittar Svea i din närmsta butik. Disksport. Har dina gubbar kastat plast?
Jajamän. Ja. Det har de.
Vad är, du får ju plugga dem då. Vad heter de?
Diskexpress.se.
Just det. Mm. Innan handlar ju den Svea.
Mm.
Kul. Ja, nej, men det hade ju lite också med att göra med att vi diskuterade lite gameplan inför tävlingen. Mm. Och vi ska vara rätt så passiva. Och då passar det väldigt bra att kasta Svea liksom.
Mm.
Spela för par och ta birdie-chanserna som ges liksom.
Det var väl det vi kom lite överens om. När vi var
är det både lördag och söndag eller?
Nej, det är som bara en enkel lördagstävling, så det är skönt. Det blir perfekt uppvärmning inför NT.
Mm, då kommer ni upp till Örebro på söndagen.
Jag ska inte säga att jag gör det, men det ligger i planen, Hanna, kan jag säga. Faktiskt. Om jag får till det så kommer jag, garanterat.
Jag ska lägga in en liten motion. Eller proposition. Och se vad utskottet säger.
Och du har kurerat dig den här helgen och veckan nu, Hanna, som har gått. Det har inte varit så mycket discgolf för dig.
Den här veckan har det inte blivit någon discgolf alls. Sen jag satt mig i bilen och körde hem i söndags.
Så vi backar tillbaka lite då?
Ja, vi ska hoppa in på det sen, Anders. Nu får vi inte gå händelsen i förväg. Eller vad tänkte du på?
Nej, jag vet inte.
Nej,
men det tar vi snart. Mm. Men jag tänker att vi gör så här nu. Att vi hoppar in lite snabbt bara i det som har varit för det vi ska komma in i. Det är väl ganska uppenbart, tror jag, att folk förstår att vi kommer diskutera SM. Vi kommer att diskutera SM faktiskt. Som var i helgen. Men vi hade ju en liten tävling i USA. Vad var det som gick i USA, Anders?
Ja, det var ju den här
Hette den Stafford Open, va? Hette den inte det? Nej, var det? Jag vet inte. Det är en sån tävling som det var ingen som har koll på i alla fall. Det var en NT.
Jag satt och tittade lite grann på sista rundan. Trevlig liten skogsbana.
Jag tyckte linjerna var fina, men jag gillade inte att det var liksom ett grustag i fairway. Med blandad typ, och vi snackar inte småsten utan vi snackar liksom som någon har sprängt halva liksom utbyberget och lagt där i delar. Det var typ det jag tyckte var liksom lite så tråkigt. Det var ganska, men annars schysst sådär. Det var ingenting som, jag började titta lite och sen så tappade jag lite intresset för det hände liksom inte så mycket. Det var mycket. Men, och jag tycker om skogsbanor, men den här, den gav mig inte sådär supermycket faktiskt.
Men du, var det inte Delaware Disc Golf Challenge?
Det var. Jo, det var det.
Ja, nu vet precis.
Jag skulle kolla för... Innan. Ja, visst var lead card runda två var väl Matt Oram och de med. Mm. Så när jag hoppade in och skulle kolla på det, ja, men då hade Disc Golf Network kastat bort det kortet för de spelade så soppigt, så då gick de in och kollade på liksom Ricky Wysocki och några andra liksom, så då var så här, jag tänkte jag ska kolla Matteo nu. Nej, fick jag inte se Matteo.
Han var för dålig.
Han var för kass.
Mm. Mm. Det var han inte ändå. Han spelar väl till sig så trevlig.
Mm.
Position.
Såg ni förresten skinsmatchen nu från GK Pro? När de körde från Delaware?
Nej.
Jag orkade inte för jag såg han som skulle vara med.
Ja, och det var jätteroligt. För helt hux flux så började Luke Humphries ta upp klockan och klocka Nico på den. Och sen så gjorde både, vad heter det, Calvin och vad heter han, Bradley Williams va? Hette han inte det?
Mm.
De stod också och liksom psykade ut honom totalt till slut liksom, och stod där och klockade honom på allting och bara så, kolla nu står han här liksom och bara puttar och blir helt så här utsykad och så här, ja, 48 sekunder liksom. Han kom missa totalt och så bara kedja ut. Så det var ganska kul. Så vill man se en roasting åt Nico så ska man titta på
Då ska jag kolla.
Fin. Jag också.
Sjukt kul faktiskt.
Mario kom faktiskt sexa.
Mm.
Etta kom i Conor O'Reilly.
Mm.
Han såg vi ju på skins med Luke Sampson senast på East Stafford. Vad är det?
Just det, det var det.
Sjukt imponerande spel av den grabben.
Mm. Hans första NT-vinst.
Yes. Spelat 5 år. Det är inte dåligt. Nej. Drämma in en sån. Även om inte kanske alla de bästa var med, så var det ändå rätt så tuffa gubbar som han petar ner där. Mm. Men fy fasen var jag led med honom. Såg ni hans fingrar? Han var ju helt uppfläkt på kastfingrarna, om man säger så.
Men gud.
Ja, så han körde ju någon sån här superlim, eller om han liksom höll på med något medel mellan och stod blåste, du vet, så här.
Superlim 100%.
Ja.
Klassiskt klippklättrar knep, kan jag säga.
Fy fasen alltså.
Aj.
Ja, det såg inte gött ut, men han hanterade det bra.
Mm. Vem tog hem det på dam då? Har du koll på det, Hanna?
Ja, jag vet. Eller det var Kat.
Mm.
Katrina Allen. Men det är mest bara för att jag lyssnar på Elina.
Våra kompisar.
Ja.
Man kan säga att hon gick in och stängde ner i sista rundan där.
Och det sista rundan när hon gjorde den här minus 11.
Precis.
Ja. Boggefri.
Yes. Mm.
Det var grymt.
Mm. Så han på minus 14 och Sarah Hocum på minus 4.
Mm.
På andra plats. Och så håller Phil i trea.
Mm.
Mm. Var det denna tävlingen hon sopar i en sån sånt riktigt räddning för par, Holly, som har spelats lite i sociala medier?
Ja, men det såg jag. Ja. Det borde ju ha varit den här.
Mm. Det var typ så 75 meter eller någonting sånt.
Mm.
För par liksom.
Men
ja, häftigt.
Sa vi vilka som kom tvåa, trea?
Nej, killarna? Det gjorde vi inte.
Vi bara kör nu. Ni får ta det. Det är ett sånt här avsnitt. Vi har inga liksom punkter nedskrivna någonting. Vi bara tar det här på.
Vi kör på volley idag. Mm. Hela avsnittet blir det faktiskt.
Underbart.
Ja.
Jo, tvåa kom Austin Hannum. De delade andra platsen, han och Ricky. Var det Sockley? Austin gjorde ett hyfsat ace. Det kan ni kolla upp, ni som inte har sett det.
Mm.
Och han gjorde också en superrunda det sista.
Mm.
Gick också då på minus 11. Mm. Så det gjorde Conor O'Reilly i andra runda. Så de delade.
Och Kat gjorde det också, va?
Och Kat gjorde det också, ja, i sista rundan.
Riktigt mäktigt faktiskt.
Ja, det är coolt.
Mm. Och nu till helgen så har vi tävling igen. Kör vi en Maple Hill.
Mm.
Kanske en av de bästa banorna jag vet på hela touren liksom.
Det ska bli jättekul att se.
Mm. De har ju förlängt en hel del hål nu. Så jag hörde deras tippning borta i kedjan. Mm. Så kallar vi den för kedjan för nu är lite tjenis med dem. Så här, men.
Mm.
då sa de ju att Hokum kunde gå bra. Men som sagt, bandragningen har blivit mycket längre. Så att jag tror inte att den kommer gynna henne så där mycket heller. Min tippning är att hon får en höftledsfraktur efter tredje hålet. Och sen är hon borta. Nej, jag ska sluta roasta och hata på Hokum. Jag hatar absolut inte henne. Ni får tro vad ni vill, men det gör jag inte. Jag önskar henne all lycka.
Ja, bra. Ja, så hon får spela mycket discgolf hon vill, men hon behöver inte vara på lead card hela tiden.
Det är ingen som som vi skickar någon på stilstudie till.
Nej.
Som vi har gått igenom tidigare. Nej då. Mm. Vi får också gå in här och stämma in i klagosången om att tyvärr inte Simon får vara med. Det är ju skitsurt.
Mm, ja.
Och jag hörde ju honom i Nick & Matt Show. Han är lite lätt frustrerad. Men vad fan ska man göra, säger han. På andra sidan. Det går inte bara.
Tydligen så flög han ju till Tyskland och var hemma med familj och träffade sin vad var det? Nephew, någonting sånt.
Precis, systersonen och sånt.
Ja. Och sen han skulle flyga tillbaka så blev han stoppad. Han fick inte flyga in i USA. Men i och med att han är kanadensisk medborgare, Karn, så fick han flyga till Kanada. Så han fick husera 2 veckor i karantän i Kanada innan han kan åka tillbaka. Så att han fick väl resa in igen, tror jag, på typ lördagen eller söndagen. Så då skulle han gå som, han sa det, jag ska gå som liksom runt och titta. Åskådare för en gångs skull. Då var det någon som ville att de skulle caddy vara caddy för honom. Han bara, nej, tror inte det.
Det var ju för jävla bra när Paul hade en fråga till Simon. Så här, du, kan jag låna din Audi? Ja, det går bra. Den har stått still i 3 veckor. Så det är bra om du tar ut och åker med den lite, sa Simon.
Det är rätt sjukt alltså.
Bra relation de har där.
Ja, men Simon har fått köra Pauls McLaren också, så att det är ju också en sån grej.
Killar och bilar, vet du.
Mm.
Ja, men tjejer gillar också bilar.
Mm. Mm. Det jag.
Nej, inte jag heller.
Jag vill bara att de ska funka.
Exakt. Ja. Och det funkar ju bra för dig, men det kan vi också gå in på sen. Och
du gillar inte bilar. Längre.
Nej, hopplöst. Men kommer vi till. Det var faktiskt för övrigt ett ganska roligt avsnitt. Alltså The Nick & Matt nu denna gång. För de hade ju, de var typ 7 eller 8 stycken i. Var lite det var stökigt.
Lite lätt kaos var det. Ja. Men samtidigt lite roligt också.
Ja, man får nog ta det för vad det är. Jag tyckte att det var ganska kul. För man fick reda på en hel del grejer om folk som man inte riktigt visste liksom om proffsen. Så att det var ganska kul. Så var det med det. Vi ställde en fråga. Vi bad ju om lite att folk skulle få säga vad de vill. Och så här. Eller skicka in en liten ljudfil. Min lillebror har ju varit med och skickat in en ljudfil igen. Om vad han gjorde i helgen. Så jag tänker vi kör den nu så här bara rakt av.
Hallå på er Anders, Ted och Hanna. I söndags spelade jag på en bana som heter Lyngevi discgolfbana som ligger i Sätila utanför Fjärås. Den var rolig, trevlig och vacker. Jag fick några birdies och var nära på acea på ett hål. Det var vad jag gjorde i helgen. Ha det gött, hej.
Gött, Jim.
Eller hur?
Nära ace, det kommer nästa gång.
Jajamän. Du får inte lyssna på kedja ut bara innan. För då blir det bara kedja ut.
Precis. Jag väntar också på mitt första ace.
Va? Jag också.
Mm.
Jag höll på acea i helgen.
Gött. Har ni inte aceat än?
Nej.
Det kommer. Sen blir det bara som man drar en plugg liksom, så bara säger det smack, smack. Ja, men det var ju som nu när jag var spelare med Kalle på semestern. Jag vet inte om ni såg det på, jag la ut på, jag tror inte det var på Let's Snacka, utan det var nog på min egen. Mm. Jag gjorde 2 stycken forehand ace på samma dag. Det var helt sjukt. Jag har aldrig gjort ett forehand ace i hela mitt liv. Jag smaskade i 2 stycken på samma dag bara.
Kul kille.
Ja, rolig kille.
Inte riktigt Bengtsson-klass, men nästan.
Nej. Nej. Det var med en Star Wraith och en Star Destroyer liksom. Så det var ju rätt roligt. Nästan skämskudden på sig hur långa hål det var. Nej, men det var ju Slottskogen, så att det var väl... Jag tror den var ändå... Det var ju riktiga ace. För de var ändå kanske 80 meter i alla fall.
Som riktig ace.
Det var kul.
Jag får åka till Nossebro, där har de sån här korthållsbana och extra lite grann.
Ja du, jag var ju spelare, vad var det? I, apropå det, Skövde har de en sån, innan den gamla banan, Anders, kommer du ihåg den, Skultorp? Så superklassisk med världens sämsta korgar. Där hade jag, gick jag en sån bara bergrunda mer eller mindre. För de är liksom väldigt mycket korthåll. Jag tror jag hade 4 spottar för ace liksom på en runda.
Men sådana räknas inte.
Nej, men apropå, den korgen var ju också så här. Jag hade en som var i och så ramlade den ur korgbotten för att det är liksom så glest mellan spåren. Men det räknar inte på.
Jag ordnar inte.
Nej, så var det. Mm. Ska vi gå in lite på det som var i helgen här? Jag tänkte att vi har fått ytterligare en ljudfil inskickad till oss. Så vi kör den innan, bara för att komma in i lite rätt mode. Är ni med då? Mm.
Hej Anders, Hanna och Ted. Och framförallt Hanna vill jag prata med nu. Jag tycker att du ska sträcka på dig och vara stolt över vad du åstadkom på SM. Du har gjort någonting som för mig är årets prestation på Discord för SM. Du kämpade dig igenom smärta och spelade färdigt tävlingen. Jag är djupt imponerad över din insats på SM och jag hoppas att du får rehabba och komma tillbaka starkare än någonsin. Lycka till!
Micke Nyman.
Ja.
Ja, det är helt fantastiskt. Jag blir helt tårögd alltså. Det är jättefint.
Ja, han fick mig att böla i morse så att det kan ni gärna fortsätta.
Jävla Micke.
Ja.
Ja, han är fin.
Ja,
och grymt avvis att han faktiskt var på plats och fick bevittna det här.
Mm.
Ja.
Och jag tycker att när vi ändå pratar om honom så jätteroligt att han hakar på Mattias och kommenterade liven där.
Mm.
Det gjorde det mycket bättre. Inte för att det var helt dåligt innan, men det var jätteroligt att ha Nicky med där.
Framförallt så får vi liksom ställa upp och säga att otroligt bra gjort utav Svenska Disc Golfförbundet och styra upp en livesändning nu.
Mm. Superbra.
Det var jättebra. Jag satt bänkad. Jag tyckte det var fantastiskt.
Mm. Ja, det gjorde han bra. Eller de bra.
Mm.
Jag tror det kommer bara bli bättre och bättre också. Liksom. Det är som Mattias säger. De har precis börjat med någonting och behöver bli lite varma i kläderna med hur tekniken funkar. Men hatten av. Alltså. Jag tyckte det var superbra. Det var framförallt fantastiskt kul att få se. Och det blir ju lite så här, alltså nu när Hanna är med och spelar så tycker jag sitter ju som bänkad liksom hela tiden. Jag tycker det är fantastiskt. Och innan det kom i rörliga bilder så satt jag ju fastklistrad på King liksom.
Ja, det där. Frugan undrar lite vad jag håller på med. Men, du förstår inte, så här. Jag måste liksom hänga med här nu. Det är liksom, det är viktigt det här.
Superviktigt.
Mm. Ja, men det är, vilken tur att vi har en King ändå.
Mm.
Och följa. Annars hade man ju kreverat.
Men Anders, det är väl bara på sin plats nu att vi gratulerar Hanna till en fantastisk prestation och en fantastisk 3D-plats, Hanna. Jag tycker att det är, som Niklas säger, det är bara att sträcka på dig. Det är grymt. Först SM och liksom ändå lyckas lösa en 3D-plats med... Jag vet att du är ändå... Någonstans du vill göra mer. Men jag tycker att det du har gjort är sjukt alltså. Det, vi har så, jag vet inte hur många gånger vi har skrivit det heller liksom till det. Det är en fantastisk prestation, och sen vet vi, både jag och Anders vet ju liksom vilket driv du har, så att det är klart att det kommer ta en stund innan det verkligen sjunker in, men...
Ja, ja, det kommer det. Men tack. Tack. Mm. Verkligen.
Hur känns det nu då? Vad har du tagit med dig för känslor efter helgen? Nu när det ändå har liksom gått ett par dagar. Har känslan ändrats eller sitter du fortfarande kvar i samma?
Alltså nej, den är inte lika stark som den var de första 2-3 dagarna. Det börjar lägga sig lite. Som jag sa, jag är inte dum liksom. Jag vet att jag har gjort det fantastiskt bra utifrån de förutsättningarna liksom som finns. Det var mitt första SM. Jag hade betydligt mycket mer nerver de två första runderna än vad jag hade förväntat mig. Vilket resulterade i såna här dumma misstag som man gör liksom. Det är inget konstigt. De kan jag ta. Alltså jag kan ändå ta dem liksom. Det var ganska okej väder den första dagen också liksom. Tänkte att ja, men det var lite regn, det kom lite då och då liksom. Men det var ju ingenting mot vad som kom på lördagen liksom. Det var så jävla illa. Det regnade hela tiden, det kom kastvindar, alltså det...
Och hur var det? När var det du fick hjälp med baggen sen? För det var ju, du hade inte någon hjälp först.
Nej, det var ju... Alltså grejen var ju den, alltså det var ju, jag måste säga, hål 7-8 tror jag på Jenny, som jag känner att kroppen börjar ge upp, eller ryggen börjar ge upp. Jag får inte, alltså det handlar mycket om att jag blev så jäkla kall. Alltså jag gick ju där med paraply, och sen var man tvungen att ställa ifrån sig allting, så står man under med händerna och försöker torka diskarna, då står jag ute med ryggen liksom i regnet. Och med tanke på att det regnar så himla mycket, så är allting är ju blött. Och då slutar med att jag har ont, så att jag överkompenserar ju. För att jag inte vill tappa disken, och någonting händer ju. Alltså jag har ju problem med ryggen sedan innan, men det är någonting som händer. Mitt bäcken hoppar ju typ ur led. Och alla muskler typ i vänster sidan drar ju ihop sig och ligger där och krampar liksom.
När var detta, Jenny? Är det inte första?
Alltså tredje rundan, ja. Hål. Ja, men
första på lördagen.
Första på lördagen, ja. Mm. Så att vid hål 15-16, efter hål 16, då höll jag på att ta min väska och gå till bilen. Och jag är ingen, alltså jag ger typ inte upp. Jag kan krypa ifrån en plats, alltså det krävs mycket för att jag ska ge upp. Men så nära som jag var på att gå hem då har jag aldrig varit, för det gjorde fruktansvärt ont, och vädret gjorde ju inte saken bättre heller, alltså Nej, men jag hade jättefint. Alltså Elina och Matilda och Sofie peppade mig den rundan, så att jag tog igenom mig. Alltså, de ska ha jättemycket cred för det liksom. Så åker jag hem, ställer mig i en kokhet dusch och bara liksom typ bränner sönder ryggen på mig själv för att få i värme i musklerna. Typ badar i Voltaren, tar tabletter, och så kommer Stefan upp från Oskarshamn och går caddy åt mig. Typ, ja men det var bara att ta sig igenom banan, det var lite så det var. Lite mindre regn, men jag kommer faktiskt, det känns som att jag typ inte kommer ihåg så mycket från fjärde rundan. Den var bara att ta i. Alltså jag ville bara att den skulle ta slut. Typ. Och sen fick vi se vad som väntades liksom då dag dag 3 och runda 5. Men på något jättekonstigt sätt så lyckas jag typ spela upp mig från en femte placering till en väldigt fin tredje placering.
Mm.
Mm. Ändå. Men ja.
Sen. Ja, där gick du gick ju stabilt med att de andra tappade, så kan man ju säga.
Mm. Mm. Ja, alltså jag spelade ju bara typ, försökte lägga fram och lägga fram och lägga i. Sen funkar ju inte puttarna, för jag tar ju fart från benet och benet funkar ju inte överhuvudtaget. Nej, och sen så går vi in i finalrundan. Jag åker till Mats för att få ordning på någonting. Mitt ben. Ena benet är 6 centimeter kortare än det andra. Bara för att det har hoppat ur led och musklerna har dragit ihop sig.
Mm.
Så Mats får ju rycka och dra och klämma. Och, alltså jag ligger och typ grinar i 25 minuter för att jag ser klant. Men sen kändes det helt okej i 3 hål. Sen kom det tillbaka. Varje kast jag gjorde så typ sortnade fögarna på mig. De var bra kast och så tog det 10 sekunder innan jag bara, tack. Jag bara behövde liksom. Det var, ja. Speciellt.
Nej, alltså. Man fattar ju inte hur jäkla mycket golf ni har spelat på de här 3 dagarna.
Nej,
sjukt, alltså, det. Och så i de tuffaste förhållanden.
Mm.
Ja, jag tog 4-4,5 timme per runda. Vi hade inte ens en timme nästan åka hem och äta och ladda om för runda nummer 2. Det var, alltså vi gick upp 6 på morgon, åkte till banan för att få en bra uppvärmning första rundan. Sen var det stressa hem, stressa i med mat, tillbaka till rundan för att hinna liksom kanske ta någon putt och något utkast innan det var dags att palla sig till sitt hål. Och sen gå 4,5 timme igen. Hem, äta, sova. Alltså, det var ju knappt så att vi hann klart rundan på lördagen heller, för att det blev mörkt.
Mm.
Vi var precis så att vi hann klart. Så det har varit riktigt, alltså, tuff helg. Mer än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Men jag tror inte att det hade varit så här tufft om det hade varit bättre väder, såklart.
Nej.
Men det är ändå, alltså oavsett så tror jag, alltså vi säger att runden hade tagit 3,5-4 timmar om vädret hade varit bättre, så det är fortfarande mycket discgolf på 3 dagar. Mm. Är det.
Verkligen. Om man säger så här, vad tar du med dig från detta? Alltså, har det stärkt dig på något sätt? Alltså, för det känns ju också som att du vet ju liksom att okej, det här var det värsta jag har varit med om. Ja, men om man ska säga liksom till allting, så är det ju en helt sjuk vad ni har gått igenom. Och jag säger inte bara du, utan jag säger liksom de mesta. Det som, om man ska säga, för det är ju lätt att ta det och vända det till någonting som är liksom negativt. Alltså man tänker bara, usch, vad, liksom, det här vill jag aldrig mer vara med om. Samtidigt kan jag tänka att ha liksom tryckt sig igenom allt det. Mm. Vända det till att man vet att shit, det är, men jag löser detta.
Mm.
Alltså jag löser detta för att det gick. Det är ju en sån grej som kan stärka en på ett sätt. Alltså om vi har ju pratat lite om det, liksom just det här med känslor och hur man kan med inställning till det mesta. Liksom. Alltså det går ju, istället för att liksom bara, precis som du säger, runda 3. Allting känns skit. Du håller på liksom att lämna in. Samtidigt du bara liksom så här, men jag forcerar detta.
Mm.
Det går att göra. Det är också bra att tänka så här, andra gånger när man vet att allting, ja men det är lite skrutt. Ja, men jag löser detta. För det här som jag gick igenom här var värre än vad detta är. Liksom.
Ja.
Så det är klart att det går, men ja, det är sjukt, sjukt imponerande. Alltså jag känner bara just den här, alltså folk som säger att jag är bra på att spela i regn, eller jag spelar i regn. Har man spelat i 2 runder, liksom nästan 9 timmar i regn, då vet man att det vill mycket till liksom att kunna prestera bra i regn. Alltså det är så mycket förberedelser att göra innan man känner att man är liksom på den planen att jag löser detta. För det märkte jag, jag sa ju det till dig, jag och Claes gick ju en liten träningsrunda liksom i Falköping inför NTN. Och det regnade ganska bra. Jag hade med mig 4 handdukar, de var dyngsura. När du torkar din disk och den inte blir torr överhuvudtaget utan du smetar runt vattendroppar. Alltså de släppen, jag kände ju det, jag hade ju ont i ryggen efter liksom bara 5 eller 6 spelade hål i när det var kallt och blött liksom. Man spänner sig och du får ett dåligt släpp och du tappar diskar och det var en ögonöppnare för mig liksom bara det här. Alltså jag vet om det innan, men det är mycket grejer som jag kommer göra på en tävling helt annorlunda liksom. Mycket handdukar med, kanske till och med, för vi såg ju Josef Berg la ut den här lilla filmklippet där han hade med sig papper. Och jag tror att det är så sjukt, sjukt smart just för att bara kunna torka disken sista lilla så att du får den verkligen torr så att du får ett grepp.
Mm.
Och framförallt inte bli blöt om fingrarna för det är kaos alltså.
Ja, så jag hade ju sån här stor vattentät vintervante.
Mm.
Alltså det gick ju bara krama ut den och då höll jag den under mitt paraply så gott det gick. Men alltså det gick inte. Det är jättesvårt. Alltså ska jag spela en sån där tävling igen i regn, då är det är kaddi, annars går jag hem. Typ. Nej, men så känner jag nu. Det blir helt andra förutsättningar om man har en person med sig som håller väskan torr hela tiden.
Ja, och kan torka dina diskar åt dig. Ah. Så att du slipper bli blöt om handen.
Precis. Ja, det är en sån fördel.
Med
facit i hand så.
Jag hörde ju Elinas rapport i kedja ut.
Mm.
Just det här med hur många kast ni har gjort. Och hur många gånger ni har lyft. Du då fick lyfta bagen upp och ner. För Sofia och Elina hade ju caddies.
Mm. Nej, Sofia hade ingen caddy.
Sofia hade inte det.
Matilda hade.
Ja, Matilda hade det.
Mm.
Ja, det är ju... Det blir ett par lyft.
Mm. Ja, det blir det.
Och ben. Eller ryggböj. Och, ja, det är brutalt.
Nej, men jag tror att alltså, som svar på din fråga så tar jag nog med mig att... Det är mest positivt ändå. Alltså det låter kanske när jag pratar och ja, men när jag har pratat med er också utanför podden. Så alltså jag har en enorm besvikelse, men det handlar ju mer om att jag är så fruktansvärt ledsen över att min kropp inte pallade på den enda helg som jag ville att den skulle hålla liksom. Att jag inte får möjligheten att prestera på den nivån som jag vet att jag kan. Men utöver det så är jag... Alltså den här själva discgolffamiljen. Alltså det är så häftigt att vara en del av det. Det är så positivt, det är sån energi. Alltså alla stod där i regnet liksom, men det var ändå... Man hejade på varandra, man hejade alltså på varandra när man kastar. Liksom, att man skapar någon form av energi som egentligen inte ens finns. Alla vill typ åka hem, men ändå så är man så positiv mot varandra.
Mm.
Och jag tycker det är så jävla fint.
Ja, verkligen.
Och jag tror det är jag tycker att både NT, nu var NT, det var fint väder där, men alltså, och SM. Det är på ett annat sätt. Det är en annan stämning. Det är häftigt.
Mm.
Är det.
Det är ju det jag har saknat.
Mm.
Just liksom familjen.
Mm.
Och det märkte jag från det när jag hade spelat mycket förr. Och kom tillbaka 2011-12 någonstans. Och kom ut på tour igen. Och man träffar folk och alla bara, hej, var har du varit någonstans? Liksom. Vad kul att se dig igen, eller du vet, så här. Och så sa, kommer ni ihåg vem jag är? Liksom, vad? Så man sa, ja, det är häftigt. Alltså, det är en otrolig familj, liksom, och det är det som är så kul med discgolfen, att den är så inkluderande.
Ja, verkligen.
Mm.
Men, förutom det så vill jag också passa på och tacka framförallt er två som har ett sånt jäkla bra stöd. Stefan som kommer in och typ bär mig runt de två sista runderna och får ta mycket skit för att jag är arg och frustrerad. Hjälte. För att ingenting funkar. Ja, men, alltså verkligen. Jag hade inte klarat utan honom. Så vill jag också tacka alla de tjejerna som jag gick med som stöttade mig. Och såklart så vill jag tacka Nicke jättemycket för... Sen nu vet jag rörd. Nej men alltså så himla fint av honom. Han stöttade mig också jättemycket. Och, ja, det blir så himla rörd av den och tacksam för alla som stöttar och peppar. Så att ja.
Men det är ju det, alltså, det är ju det som är så fint liksom med hela grejen. Att alla är så just liksom... Vi gläds ju alla med varandra, både i motgångar och medgångar. Liksom. Så att det är jättehäftigt.
Mm. Och Mattias som gick runt med kameran. Alltså det, jag tycker det är så himla bra. Och det är uppskattande av jättemånga hade kompisar som satt och tittade hemma också. Som vanligtvis inte ens tittar på discgolf. Så att det är jättekul.
Ja, jag såg att min morbror Arne Olof Vamming i Skellefteå, 85 år, han var inne och tittade.
Vad häftigt.
Mm. Ja, men det är grymt. Alltså, jag säger det, det är inte en liten sport längre.
Nej.
På samma sätt. Alltså, det är det. Vi börjar bli så pass stora nu. När vi till och med får in folk som aldrig någonsin hade sett liksom, någonting med discgolf. Mm. Eller liksom, alltså, just man går runt... Det är bara den här grejen. Mina föräldrar liksom, alltså min pappa har ju typ aldrig varit intresserad av. Han frågar mig varenda gång när jag träffar honom, hur går det nu med banan och hur går det med discgolfen och sådär. Så det är rätt kul, alltså det händer mycket, man märker att, och han har ju hört det från mer än bara mig liksom, just snacket om discgolfen. Han har liksom sett det runt omkring och det börjar bli liksom mer hela den här grejen.
Ja, min mamma som är så här sjukt otekniskt, hon bara, men hur tittar jag resultaten? Hon satt på King hela helgen liksom och bara uppdaterade. Hon bara, bra, nu gjorde du en birdie.
Har du sagt till henne att det finns den här sliden som du kan se så här, uppdatera? Eller hon satt på datorn eller?
Ja, hon satt på datorn. Ja, det är häftigt.
Men om vi pratar banorna och sånt nu, Hanna, hur kände du för dem?
Ja, vi kan börja med Jenny.
Mm.
Alltså absolut en jättefin bana, jättefina linjer. Jag tycker inte att det är en SM-bana, tyvärr. Jag vet att Elina i alla fall höll den högt. Hon älskar ju skogsbanor och den är jättefin. Det är en jättefin skogsbana, men det är ingen mästerskapsbana överhuvudtaget. Det är väl som alla andra säger också. Tina är... Det är för dåligt. Alltså det är för dåliga tin. Alltså det... De hör inte hemma där på ett mästerskap. Och det är korsande fairways. Man går över fairways. Så man blir störd när man ska kasta. Vilket betyder att man får vänta ännu mer. Tina är för nära varandra. Så det var en gång vi stod tre grupper och Tina ligger liksom precis bredvid varandra. Så det blir jättetrångt. Och det stör ju extremt mycket. Men alltså de har ju ändå gjort ett, alltså de har gjort ett fantastiskt jobb med att rensat upp och fixat till banorna så bra som de kan vara. Men nej, jag vet inte.
Men det är just intressant att du säger det om Jenny, för att det är ju en bana som har funnits länge. Jag tror ju att den är anlagd någonstans på 90-talet och det är lite av den gamla tidens banor som jag också, precis som du säger, det är många av dem som inte klassas nu för en mästerskapsbana, för de är liksom med den tidens tänk, alltså just bandesign och sånt. För det var ett annat spel för. Diskutveckling har gått liksom längre och du har också 90-talet i Sverige, var det inte så många som var forehanddominanta på det sättet som det är nu, Så att du har ändrat så extremt mycket mer i spelet. Men där har väl Alviken är väl mer anpassad mästerskapsbana, va?
Jag älskade Alviken. Mm. Alltså, jag tycker att det är en fantastisk fin bana och den kommer att bli ännu mer fantastisk. Den har ju inte funnits så länge. Men nej, alltså jag älskar Alviken. Jag tycker det är en av de bästa banorna som jag spelar på. Och liksom, har de tagit fram det här nu, så tror jag att det kommer bli ännu bättre om några år.
Mm.
Alltså Tina är ju det bästa jag spelat på. Alltså de är stora och de är, alltså det är, åh.
Jag hoppas nu att Ale kommer återuppstå, om du inte varit där och spelat.
Nej, det var inte.
För alltså, jag helt seriöst. Så det, alltså vi pratar tease liksom. Det är det sjukaste jag har spelat på någonsin. Men det är också det. Alltså jag nu med brasklapp, för jag har aldrig spelat Alviken, så jag vet liksom inte hur det ser ut där. Jag tror bara på, den har blivit lovprisad utav så många spelare som jag känner. Ulvinen håller den hur högt som helst. Henke Johansen håller den hur högt som helst. Alltså det är många spelare som jag känner och vet liksom att vi tycker väl ganska lika kring olika banor och bandesign. Liksom. Så jag tror ju att Alviken, det är ju någonting jag inte vill missa. Och sen vill man ju spela Jenny också, för att den kommer försvinna liksom. Alltså det är en klassisk bana som har...
Ja, alltså den är jättefin bana. Mm. Alltså jag skulle kunna åka och spela den, absolut. Men jag tycker inte att det är en mästerskapsbana.
Nej, och det är ju väldigt viktigt att poängtera precis det du säger. Liksom. För jag tror att vi kommer landa mycket mer åt det nu här i framtiden. Liksom. Vad är en mästerskapsbana och vilka banor ska vi ha på våra NTs och så vidare. Om vi pratar liksom i den långa förlängningen. För det ser vi i USA till exempel med Disc Golf Pro Tour. Det kommer liksom bli mer format för mästerskapen. Och där har de ju till och med gått in och börjat liksom prata kring vilka korgar ska vi ha på alla Pro Tours. Så att du inte har liksom sex olika liksom korgmodeller.
Men Hanna,
vad
tyckte du om FPO? Aspekten nu då? Nu var det ju också lite taskigt och taskiga förutsättningar. Men jag såg att Alviken spelade ju riktigt svårt på pappret, så som det blev.
Det är jättesvår bana. Alltså, och det var ju den som gjorde att jag skrek lite också, på grund av att det är för långa hål. Men det är det som är grejen. Alltså jag älskar Alviken. Alltså det är en fantastiskt fin bana. Men det är också... Hade det funnits... Alltså att den blir likvärdig med FPO-10, då kommer den ju bli ännu mer fantastisk. Alltså den är ju för svår för oss nu. Alltså vi kommer inte fram. Alltså man behöver göra... hål 3, den var fan svår för alla i och för sig. Men ja.
Men jag vet att diskussionen var ju uppe nu, och som sagt, till nästa år så tror jag att det kommer bli en annan typ av spel. Alltså då kommer ju de här frågorna lyftas, vilket är underbart liksom att vi kommer dit. Och det är som sagt all eloge, och jag förstår att klubben med så pass kort varsel som det ändå är, och det extrema jobbet som ändå ligger i liksom att anlägga banan, anordna ett SM, anordna liksom hela den här grejen. Jag förstår att det kanske var svårt att få till det i år. Men som sagt, jag vet ju att diskussionen ligger uppe för att det ska liksom bli en förändring till.
Ja, och grejen är den att om det hade blivit... Alltså jag ser ju lite jag ser ju potentialen, men jag vet att jag tror att det är många som har svårt att göra det. Alltså många FBO-spelare också som inte kommer fram, att det är svårt att se potentialen som banan har. Men får man ut det är inte jättemånga hål som det behövs FBO-tis på. Alltså, men blir det så tror jag att den kommer bli... Ja, jag tror att vi kan spela till SM där.
Och det tror jag troligtvis, alltså det är ju en som, av det, de banorna vi har nu i Sverige, så är det ju väldigt få banor som håller den klassen. Eller så. Så att det tror jag. Det diskuteras ju lite kring det här. Jag vet att Niklas pratade om det nu i Kedjuts avsnitt också där. Det här med att lägga 4 runder på 4 dagar. Alltså 4-1 runda om dagen, 10 times och så vidare. Hur hade du ställt dig till det, sett till liksom det som var nu?
Bara positivt.
Och där tror jag vi alla är eniga, liksom, eller vad säger du också, Anders? Det...
Ingen snack.
Nej, alltså du har ju tid för återhämtning. Alltså vid såna här grejer som händer. Så att det tror jag definitivt på är en bra lösning. Liksom,
otroligt bra synpunkt var ju det att vi vill ju faktiskt se er bästa discgolf på ett SM. Det ska inte vara sönderstressat och söndriga kroppar, utan kan vi få se er spela en bra runda varje dag istället, hade varit också mer fair på något vis. Det är inte ett uthållighets-SM.
Nej. Nej, alltså det är ju
svårt. Är det.
Alltså det, ja, men det är ju psykiskt och alltså fysiskt påfrestande ändå. Alltså det var ju som Nicke sa också. Han bara, jag gick caddy och var trött. Det är jättepåfrestande. Det är liksom, det är ju spänningar. Alltså det är ju ett mästerskap som vi spelar. Det är inte bara att åka dit och kasta liksom. Det är så mycket mer.
Nej, det går inte att sticka under stolen med hur faktiskt krävande det är. Det går inte liksom att komma dit otränad och tro att man fixar 5 runder på 3 dagar.
Nej, absolut inte. Och jag tycker ju som Mattias skrev ut på det Svenska Discgolfförbundets hemsida också. Det var ju, sammanfattar ju helgen något så otroligt bra. Det kom det också en liten tår när jag läste. Det var ett känsloladdat SM i år. Och det var högt och lågt. Var det. Det var häftigt att få vara på plats.
Verkligen. Alltså, lite synd att man missade det. Men det är ju samma det som du säger, Anders, att komma, inte komma liksom tränad eller så till, oavsett nu om vi kommer lägga det på en runda om dagen på 4 dagar. Det är fortfarande sjukt mycket golf. Så att, alltså, det här med konditionsträning och sånt. De som har gjort sin träning inför ett SM tror jag kommer ha väldiga fördelar. Liksom, just för att du blir inte trött på samma sätt. Alltså, är inte kroppen trött så blir du inte... Då klarar du av den mentala pressen på ett helt annat sätt också. Alltså, du blir inte trött på det, utan du blir liksom... Så det är, nej, discgolf, det är dags att folk börjar se discgolf som, eller folk, jag tror att det är många som gör det, men det är ju ändå en sport. Alltså mer än vad folk tror. Det är inte bara liksom det här att gå runt och spela en runda i skogen på vardagen och sen så är man redo för ett SM liksom, utan det är ju så mycket mer än bara det.
Ja, gud ja.
Vi höjer nivån hela tiden. På alla fronter.
Ja, det ser vi ju. Alltså det är bara att titta över fältet liksom. Alltså FPO, jättemycket nya spelare som presterar bra. Alltså det är det här, den här återväxten som vi har pratat om liksom nu ett par avsnitt. Vi ser den nu. Det var mycket spelare på SM. Och då är det inte bara gamla rävar. Utan alltså den stora massan är nya spelare.
Alltså jag tyckte att alltså de gjorde det, de som jag gick med. Alltså man hann ju som sagt inte träffa mer än de man gick med.
Nej.
Alltså, men de gjorde ju det fantastiskt bra. Jag hade ju turen att gå med Amanda en runda. Den första gången jag träffade henne. Hon är också helt ny. Hon är alltså fantastisk discgolfspelare både på utanför planen, och hon gjorde ju en femte plats liksom sitt första SM. Så att hon gjorde det kanonbra. Och även alla men de som jag träffat innan, Karro och Nathalie och Emma gjorde en jättefin första runda. tyvärr fick ju hon avbryta efter runda två. Och Ruth gjorde det superbra.
Mm.
Så att, nej, det blir...
Vi får skicka en hälsning till Birgitta också.
Till ja, verkligen. Så himla tråkigt att hon behövde bryta.
Mm.
Men ja, jag hade hoppats få spela den där en runda med henne.
Mm.
Det blev inte så. Tyvärr.
Ja, det, ja. Och det var kul att se. Alltså, formen finns kvar.
Mm. Det, ja, gud ja. Det är bara ryggen som inte pallar.
Ja. Och så är det ju. Alltså, det är svårt med rygg och skador. Och liksom, där kommer rutinen in också. Man vet om att det här är liksom, för hennes del. Hon har spelat mycket. Det är inte värt att pressa det. Liksom, för hon vet konsekvensen av det också. Alltså just med den ryggen hon har. Och skador. Det, är liksom, det kan vara slut på bra länge liksom, för henne. Så det är ett klokt beslut. Och som sagt, det hade ju varit väldigt tråkigt nu. I och med att hon sa att det var hennes andra DNF. Liksom, på att de inte skulle släppa på henne. Men det var ju svårt, då, svårt att se att man inte skulle göra. Liksom, för att det, alltså just skador är ju ändå ett skäligt, en skälig sak till att liksom, gå ur.
Ja. Ja, vi hade ju en hel del DNF.
Mm.
Ja, 9 stycken, va? Var det fler?
Vet inte, jag kollade aldrig riktigt, men det slog mig liksom, det var ganska många som bröt, så att. Men det är också så
alltså, här och dem.
Ja, precis. Men extremt tuffa förhållanden att spela i också liksom, och är man inte 100 så det är förståeligt som sagt. Sen så är det vissa som har ett pannben som är alldeles för liksom tjockt för att verkligen inte ge upp sen.
För bra för sitt eget bästa, kanske. Ja, fast... Elina uttryckte det ju ganska bra. Jag vet inte om det var så klokt, men...
Ja. Nej, fast jag tror också att det är liksom... Jag vet att jag pratade lite med Niklas om det vid sidan om också.
Mm.
Det är också en sak att ha spelat, alltså så som du har gjort, du har spelat hockey på elitnivå. Du känner din kropp ganska bra. Jag tror att hade du verkligen vetat att nu är det tvärkört, då hade du ställt väskan och så hade du inte.
Så ja.
Det tror jag. Jag tror inte att det är liksom... Du vet om att det går. Alltså man känner... Jag är likadan. Jag känner också min kropp väldigt bra. Liksom. Man vet när det är dags. Så, nej, nu är det kört totalt.
Ja, ja alltså jag vet inte. Jag hade kanske tänkt annorlunda också om det här hade legat tidigare på säsongen.
Mm.
Och jag väntar, hade liksom större tävlingar som nu är SM det största absolut, men hade det legat i början på säsongen, då hade jag nog kanske agerat lite annorlunda. För just nu vet jag ju inte när jag kommer tillbaka och kan kasta bra igen. Förhoppningsvis så kommer jag ju med till lag SM nästa helg.
Mm. Men... Vi kan väl förtydliga lite då. För de som tycker att du har varit helt knäpp i huvudet och sabbat dig fullkomligt här. Men visst är det en kronisk historia som det handlar om?
Ja, eller alltså jag har ju problem med mina bäckenleder. Vilket jag har haft i supermånga år. 15 år kanske. Det går tillbaka till. Men det är ju en idrottsskada från första början. Alltså jag har fått mycket smällar när jag stått i mål i hockey. Och jag har ramlat av hästen och sådana grejer. Men egentligen så bottnar det faktiskt i att jag inte har fått någon hjälp från sjukvården. De har velat proppa i mig massa mediciner och tänkt att nej, du är för ung för ont i ryggen. Gått till sjukgymnaster, kiropraktorer och ja, alltså jag har inte, det har känts som att jag inte har fått någon hjälp, utan då, jag har fått typ till svar att det finns ingenting att göra. Men jag känner nu efter jag har träffat, jag äter ju medicin för det också, alltså så är det ju. Och min kropp blir ju jättedålig typ om den blir kall och stel. Och då när jag spänner mig så, alltså för normala människor kanske man får lite träningsverk, alltså man känner jag känner mig lite stel. I mitt fall blir det att mina muskler krampar och drar ihop sig, och sen så hoppar bäcken ur i led och jag kan typ inte gå. Men jag har känt att jag har lite hopp nu efter jag träffat Mats. Han berättar saker som jag tänker att han inte borde veta. Jag vet om dem, men jag tänker att han borde inte veta dem för att jag inte har sagt någonting. För så har det alltid varit när jag har gått till någon. Och alltid alla de här låsningarna som jag känner att jag inte får loss och någon annan inte har fått loss, så fick det lyckades han med. Och han säger det, jag tror att du kan bli nästan liksom återställd om du gör som jag säger typ. Så att jag känner bara nu känner jag, sa ju det innan också, det känns som att jag har varit med i en trafikolycka. Jag känner mig jätteskör och musklerna är helt förstörda, men jag känner ändå att det är någonting bra. Så att jag har lite hopp nu.
Ja, för du har varit iväg nu på en behandling i veckan.
Ja, jag var dit igår. Var jag. En och en halv timme höll han på. Och rucka och försökte. Alltså han säger det själv. Han bara, det är ju, alltså det är typ bland det värsta som han har sett. Och det är typ det svaret som jag fått från jättemånga, men det är fortfarande ingen som säger att ja, men jag fick, vi fixar det här liksom. Men ja, alltså, hoppas nu. Jag kommer höja han till skyarna om det här blir bra, kan jag säga. Så nu får jag en press på sig.
Men han är grym.
Ja, men alltså verkligen.
Det
är nästan dra in han i ett avsnitt, va?
Ja då. Tänka lite. Det tycker jag. Det får vi göra sen. Så att. Kul. Vad, om man säger så här, nu har du genomfört ditt första SM. Till nästa SM. Vad plockar du med dig från detta? För jag vet ju liksom att det här är ju en erfarenhet och man bygger det hela tiden. Vad de förväntningarna du hade in nu kontra liksom, vad vet du att du kan förvänta, eller liksom förvänta dig? Men vad, om man säger, om du bygger upp en gameplan till nästa år, liksom, vad kommer du göra någonting annorlunda mot vad du gjorde i år till exempel?
Alltså både ja och nej. Alltså det handlar jättemycket, det märker jag ju själv, och speciellt när jag tittar på Sofie. Det handlar extremt mycket om erfarenhet. Alltså vilka beslut man tar och när man tar dem. Och där är inte jag riktigt än. Jag blir oftast aggressiv i fel tillfälle. Eller jag blir aggressiv hela tiden. Vilket resulterar att jag, istället för att jag tar mitt par och går därifrån, så går jag därifrån med en bogey för att jag jagar birdien. För att jag vill rädda upp liksom det misstaget som jag gjorde innan. Det kommer jag ju jobba. Det kommer ju vara någonting som jag kommer jobba extremt mycket med till nästa säsong. Just den här professionaliteten, som man vill säga. Alltså veta när man ska gå.
Ja, men alltså, det finns ju så sjukt mycket kast att spara där.
Ja, men det gör. Alltså sådana här dumma, vad fan gjorde jag nu liksom? Ja, men helt idiotiskt. Saker jag aldrig gör, kanske när jag går själv, för att jag vet att ja, men nej, alltså bara så här. Men ja, man är, det är speciellt som sagt, men det var ju en jäkla bra erfarenhet, och det här är ju ingenting som går att träna sig till överhuvudtaget egentligen. Det är bara att utsätta sig för det. Alltså när vi pratar just det här mentala och veta när, var och hur ska jag göra vad liksom.
Där ska du nog hugga Åke lite. För han har ju verkligen rutinen. Och kanske mer lägga upp liksom just den här gameplanen för spelet liksom. För jag vet att det var en sån grej som jag såg ganska tidigt. KJ Nybo hade ju med sig, han var ju ganska tidig med att ha en caddy. Och han hade också, hans caddy hade en caddybok. En riktig, alltså han hade en svart liten liksom bok som de hade skrivit upp KJs liksom gameplan rakt av. Detta hålet, det är kastet. Typ ligger du där så är det här kastet som du gör. Så han spelar ju liksom mer ifrån Alltså just de hade varit ute och tittat. De gick ju mycket banorna. Alltså de kanske inte kastade så mycket banor liksom innan tävlingen. Det gjorde de ju också. Men de gick ju mycket och tittade. Typ så, okej, ligger du här så spelar du så. Gör du så. Så att det var ju liksom verkligen det här från golfen. Där caddien är... att caddien, alltså oftast golfspelarna, där går ju caddien innan liksom och ser liksom lutning på greener och tittar och skriver upp jättemycket. Liksom. De har ju så sjukt mycket information. Det gjorde ju KJ's, alltså caddie också. Så de hade ju världens liksom plan för alla möjliga tänkbara scenarion. Mm. Det är ju lite liksom så här, för en annan så är det ganska abstrakt. Liksom, så här, liksom. Men jag tror att det är någonting vi kanske borde ta med oss på ett helt annat sätt också. Mm. Just i det här liksom att på det här hålet, ligger du där eller ligger du så? Hur ska du göra då? Liksom, är det värt att gå för det eller är det liksom värt att spela ut och sen... Jag tror att man måste få med sig det tänket också hela vägen. Liksom, just veta, här är det verkligen, ligger jag här nu. Då finns det ingenting för mig att gå för det. Eller liksom så här, försöka liksom hugga sig ut genom skogen. Utan då är det bättre att liksom bara pitcha tillbaka ut. Och så, även om du kastar tillbaka så kanske du har ett bättre kast fram. Och.
Mm.
De här hero shotsen som man försöker göra, liksom, det är sällan det... Och det är sånt som jag nu när jag har blivit äldre. Alltså nu låter det som att man är en vis gammal gubbe. Det är jag absolut inte. Men det här, det finns ju någonting med det här mastersgolf som man säger. Och det är ju, det tror jag bottnar i rutinen. Du har gjort så extremt många misstag innan. Så att du vet liksom när det straffas inte. Och det får du ju liksom bara precis som du säger utav att spela mycket tävling.
Visst är det så. Ja, men vi talar om honom mycket, men Scott Stokely har ju extremt mycket bra sånt här. Väldigt mycket bra gameplan, strategier och
sen är det ju alltid lätt att lyssna på.
Ja, men jo, absolut är det det. Men jag tänker ofta på några av hans videos när jag är ute och kastar, att spela på procenten.
Ja, men det är ju mycket det som vi snackat om, det här mantrat, just positiva tankar, jära jära. Och det är ju samma sak där, alltså ju mer du hör av folk liksom, håll dig och liksom kasta ut, kasta fram. Precis som du säger liksom, kasta, kasta fram. Det blir ju lite det här, alltså ju mer du hör det, ju mer du tänker det, desto mer kommer du liksom ändå göra det i ditt spel. Och det är som du säger, du vinner ju inte en tävling, alltså det gör du ju visst också på att göra mycket birdies. Men du vinner ju också mycket tävlingar på att inte göra så extremt mycket bogis. Liksom. Alltså du går fram och räddar, eller liksom lägger fram för paret. Par är bra. Alltså det är ju så. Du vinner oftast mycket tävlingar på att avvakta. Det såg man lite på dina scores nu i helgen också, Anna. Där du spelade. Jag såg det. Du gjorde ett. Någon liksom typ dubbel, trippel bogey. Men sen efter det så räddade du upp det med att spela par. Sen kom birdien. Och liksom, det gör ju det. Alltså, det blir mycket så här, istället för liksom hela tiden jaga och tänka, jag måste rädda. Okej, men jag spelar, avvaktar. Spelar lugnt, gör vad jag kan, försöker inte göra misstag. För det är oftast det liksom, det och samma sak så här. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det just med inspelen. Jo, det pratade jag med Niklas om idag. Alltså just så här, att ge dig själv en femmetare kontra att ge dig själv en 15-metare. Det var som man sa, såhär, det är ju inte så här att du förlorar ju inte tävlingen på att du inte sätter dina 15-meters puttar. Nej. Utan du förlorar ju den tävlingen på att du ger dig själv 15-meters puttar på varje inspel liksom. Istället för att lägga dig närmare korg så att du har en säker liksom. Det ligger mycket i det. Alltså jag tror att hitta sina egna brister liksom. För det vet jag ju med mig själv att jag är ganska, jag kan sprida lite på inspel liksom. Det behöver jag jobba på.
Man är lite nonchalant.
Man tänker att man måste sätta 20 meters puttar hela tiden. Liksom 15-20 meters. De säger, nej, det ska de inte. Allting innanför 10 ska sitta. Och helst ska du ligga för liksom 5 meter hela tiden. Så att du bara kan lugnt och sansat gå upp och bara trycka i den.
Stämmer.
Men du, så vi passar på att gratulera dem som vann då?
Självklart. Jag tänkte också
det.
Jag har inte ens gått igenom det.
Vi malde på här, men det är kött. Jag gillar det. Vi kan ju börja med FPO då.
Ja.
Eller?
Supergrattis till Sofie som tar hem det femte raka SM-guldet. Ja, nej, men hon gjorde det. Alltså hon var ju i sin egen klass igen. Förhoppningsvis är det sista året hon är det, tänker jag. Det är många som nosar i nacken på henne nu, och jag har sett supermycket potential från jättemånga tjejer. Och sen, ja, alltså jag vill se ännu mer grattis till Elina för andra platsen. Är det
sjukt välförtjänt.
Ja, alltså jag unnar henne, nu ska jag kunna börja grina igen, men alltså, jag unnar verkligen henne den vinsten. Och det var synd att ljudet tog slut när hon skulle gå upp och göra sin putt. Alltså hon bröt ihop fullständigt när hon insåg att hon hade vunnit silvret. Och det var så jävla, mäktigt.
Det måste vi ge henne, för att vi följde ju såklart henne också på Xing och överallt där. Och vilken återhämtning. Alltså, hennes dag två var ju magisk, skulle jag säga.
Ja, hon spelade fantastiskt bra i regnet, gjorde hon.
Sjukt imponerande.
Ja, alltså, ja, jag förstår inte hur hon lyckades, om jag ska vara helt ärlig. Hon är ju också som jag sa om Amanda, både på och av plan, liksom. Hon stöttar och hon jag unnar henne den här segern. Eller silvret. Det känns som en seger.
Ja, verkligen. Alltså det är så fantastiskt att se henne, för hon lägger ju ner så mycket tid i det. Så att det är verkligen det. Jag ska inte säga att jag är sjukt imponerad, för jag vet att hon har det i sig, liksom. Det har vi vetat hela tiden. Det är sånt jättestort grattis, liksom, till att verkligen hålla ihop det och liksom bärga silvret, för det är fantastiskt bra jobbat.
Ja, hon har varit grymt bra stöd, hon också, under hela helgen. Vi har ju bott i stuga ihop. Så att massa grattis, verkligen.
Och skräll för alla som kommer och lyssnar nu då, så tog Johanna hem tredjeplatsen, som vi har pratat om typ hela avsnittet. Och det är som sagt, jag tror att både jag och Anders, vi är så extremt stolta över dig.
Tack.
Teamseger.
Yay. Ja.
Vi har tagit ett SM-brons. Grymt. Jättekul. Vi sa ju det faktiskt lite på... jag ska inte säga att det var ett skämt, för vi visste ju liksom att det fanns, med hoppet i rösten, att vi skulle sitta här med en medaljör, en SM-medaljör, och det gör vi nu. Så att det var grymt. Och du tog hem din tippning, sa Elina. 4-4.
Ja. Något bra har jag gjort det. Nej, jag ska...
Ja, verkligen. Och en PO där då, Anders. Där hade vi ju...
Ja. Så vi börjar nerifrån. Ja, men jag vet ju att jag nämnde Svärda som en liten kandidat. Och han gick ju in och plockade tredjeplatsen. Och sen hade vi Jonas Helleblad på andra plats. Och han uttryckte ju också bra att det här är typ det bästa man kan bli i Sverige just nu. första platsen är ju ohotad. Linus, han var ju typ en annan dimension.
Ja, vilken prestation.
Parallellt universum spelade han i, där det var sol och gömma vindar.
Alltså, han måste ha tagit scoren från torsdagens runda. Onsdagen, torsdagen, när det var sol.
Ja, är sjukt. Hatten av, Linus. Du är grym. Vi instämmer i...
Och sen hade vi ju Josef Berg var på väg upp. Ja. Också en liten bubbla som jag hade. Han var ju inte...
Ja, han höll ju på att göra en helt galen. Alltså, eller han gjorde en helt galen sista runda. Men när jag gick in och kollade, låg han -9 efter typ 12 hål eller vad det var. Det var... Ja, jag fick ju för övrigt känna och klämma på hans, den här mystiska väskan som
han
burit på. Fick ha den på ryggen.
Var den fin?
Ja, jättefin. Där.
Kan du bekräfta er den på gång?
Ja, förhoppningsvis inför nästa säsong, sa han. Så kan man spela med den.
Kul.
Men det är det som är planen. Men den tror jag blir bra.
Ja, verkligen. Det tror jag med.
Ja.
Det känns inte som att han lämnar så mycket för, åt slumpen.
Nej, absolut inte. Väldigt genomtänkt. Och den är jätteskön att ha på ryggen. Ja, jag fick ju prova den med hans... Ja, men han hade ju sin väska full med disk liksom. Den kramar en lite grann.
Och du, vilka diskar var dina MVP i helgen då?
För mig?
Ja.
Ja, ja, det var mycket, mycket MVP. Mycket Trace.
Trace alltså.
Den fick jobba.
Vad är det för något då?
Det är en distance driver. 11, 5, minus 1, 2. I siffror. Den kastade jättemycket på den och drift som är en fairway driver. Lite understabil. Var den jag kastade och fick en birdie på 11 faktiskt. Enda birdien i FPO.
Gött.
Det är det.
Ja.
Snyggt. Hade du lagt i bergen?
Ja, den räddade mig typ 4 gånger. Så att det var så jäkla roligt. Stefan bara, men varför tar du bergen?
Vänta och se.
Ja, men typ. Och så säger han, jag förstår inte. Alltså, jag kan inte kasta den. Men du bara, på något magiskt sätt så bara, så lägger du den under korg. Nej, men den är fantastiskt bra.
Ja, men det är bara att kasta den mot korg. Den kommer aldrig längre än korg.
Nej, aldrig någonsin. Det är som så här, man bara styr den.
Men det var ju lite det vi pratade om efter NT:n i Lund där. Just att du behövde någonting du kunde trycka på lite.
Ja, jag saknade den extremt mycket då. Så att nu ligger den i bägen.
Nu pratade vi berg igen, Anders. Det var många avsnitt sen som vi...
Snacka berg.
Berg och Svea.
Ja, det var mycket kasta plast idag faktiskt.
Och du tipsade mig, Ted, om att den var väldigt bra som hundskål också. Vattenskål till hunden.
Bergen,
ja. Eller campingtallrik.
Vi hade ju, alltså, som sagt, vi hade ju med oss våra hundar där, så hällde upp en skål med vatten i bara vända bergen upp och ner på.
Du tog piranha och tog bergen.
Allt.
Ja, den är grym. Faktiskt. Så att, ja. Och Anders fick testa kasta piranha faktiskt.
Ja, men jag fattar ju vart de har liksom tagit sin inspiration ifrån. Lite så. Den var trög.
Ja, det är den faktiskt. Den är, och lite stabilare.
Faktiskt. Jag väntar på min K3 Hardberg. Se hur den är. Jag har inte fått hem den än.
Gött. Men nu laddar du nu då för brevens bruk, Hanna. Har du löst sig med boende för det? Och sånt?
Nej. Nej.
Men då gör vi så här. Helt sonika. Vi lägger ut en krok härifrån. Så om det är någon som lyssnar på detta, vilket det säkerligen är förhoppningsvis ganska många som gör, det vet vi inte. Men. Så har ni tips på boende runt omkring brevens bruk? Så får ni gärna tipsa Hanna om, för deras boende, läste jag mig till, hade gått i konkurs.
Ja, jag fick ett mejl bara, det boende som du har bokat har tyvärr gått i konkurs. Så att, alltså det finns ju boenden, men det kostar ju. Alltså jag tänker att det vore ju bra att boende som ändå är rimligt, så man slipper bli ruinerad.
Hur långt ifrån Örebro är det?
40... 45 kanske?
Ja, det är så pass.
Ja, men det gör ingenting. Alltså en timme, det gör liksom ingenting. Nej. Vi har ju buss som vi åker i. En minibuss. Så det är inga problem.
Alltså tipsa gärna där då. Om ni vet något. För det hade varit fantastiskt. Ni får inte missa lag-SM på grund av att ert boende har gått och knasat. Det hade varit sjukt tråkigt.
Nej, det löser sig. Jag har skickat lite nu till sådär... Ja, men man mejlar och ser om det finns något ledigt, så att det löser sig nog.
Vad heter det? Det finns ju sådana här vad heter det? Jag är så gammal så jag kommer inte ihåg vad det heter. Vad sa du? Airbnb heter det väl? Heter det inte det?
Ja, tält.
Militärtält bara med kaminer.
Ja, men det får se en sån här glamping, du vet. Ja. Sån här riktigt fin lyxtältning.
Nej, jag tänkte mer på det finns ju såna här Airbnb heter det. Det var ju det. Har ni kollat lite på det?
Ja, men vi checkar runt det mesta. Så att, alltså det, jag ser inte att det inte kommer lösa
sig.
Nej,
det löser sig.
Så att det är tråkigt bara man går in och kollar på de boende så är det liksom 4 gånger mer i pris än det vi bokade. Då blir man så här, alltså. Och det är liksom inget speciellt med det heller. Vi ska ju liksom bara sova.
Mm.
Så är det någon som har en liten stuga eller någonting. Så vi kommer vara borta hela dagen.
Mm. Ja, det är det.
Vi får hoppas att någon hör av sig eller så att ni hittar något fiffigt alternativ.
Ja.
Så ni kan fokusera på rätt spel sen istället.
Precis.
Precis.
Mäktigt.
Mm.
Och så laddar vi. Men vi hinner ju med ett avsnitt till nästa vecka ju.
Precis. Vi kan då ladda tänkte upp vi inför. Snackar upp lite lag-SM. Så ser vi lite status på vad kul att gå igenom lite lag och sånt, tänker jag.
Mm.
Se vilka som är med och köra liksom lite tips.
Mm.
Och då har vi faktiskt också en helt annan grej den helgen. Det går av den här matchspelet.
Just det.
Just det.
På Disc Golf Pro Tour. Där har vi en del matcher som vi ska sia om. Som jag tycker är kul. Och vet du vad det absolut bästa med allting är? Nu ska ni få en sån lite rolig. En av de första matcherna som går i FPO är Sarah Hockum mot Jessica Weiss. Så det är lite win-win oavsett vad som händer. Nej då.
Du skulle inte hata det mer.
Nej, jag gör inte det. Det var bara... Det blir bra i vilket fall som helst. Det är någonting positivt som kommer ur det. Jag har ingen sån här tipsgrej mer än en liten parentes bara. Jag hittade Hannah Macbeth och Christine Jennings har en podcast som heter The Party.
Mm.
Den finns numera på Spotify. Så den låg ju bakom betalvägg på Disc Golf Network innan. Så vill man följa FPO och ha en podcast med där det sitter 2 stycken FPO-spelare och bara pratar mycket kring FPO, så var den faktiskt bra. Lite stökigt ljud och så, men bra. Bra topics och liksom just att de lyfter bara frågor kring liksom hela FPO-scenen.
Mm.
Mm.
Mycket bra.
Jättebra tips.
Ja. Vad har vi annars? Jag sitter och funderar om det var något jag hade lurat på.
Ja. Har du någonting, Hanna, som du vill?
Nej. Jag känner mig...
Du känner
väldigt för... nöjd. Jag sitter upp.
Men ja, vi får ju tacka. Vi har ju fått massor. Du har ju fått massor med...
Alltså, jag säger det. Och... Jätteöverväldigad. Ja. Så tack för alla som har skickat in och stöttat och grattat och hejat. Alltså från torsdagen till typ igår. Alltså det har... Ja. Jättetack.
Vi har väldigt fina följare både
det har vi.
På alla våra medier.
Ja, jo. Apropå ingenting. Nu nästa vecka så kommer jag slänga ut muggarna till försäljning. Och nu är det extremt limited här, säger jag bara. För att vi gjorde nämligen så, med att vi har lite Patreons och sånt, så fick Patreon första tjing på muggarna. Lite ska man ha för att man tycker att man vill följa oss och stötta oss. Så att det tänkte jag, det var bara... så det finns några få kvar. Jag tror det är ungefär 3 stycken. Så från det att inlägget kommer ut så gäller det bara först i kvarn. De går som smör i solsken, tänkte jag säga. Eller vad säger man?
First run-muggarna.
Ja, det är
en annan färg sen.
Precis. Ja, men det är kul.
Mm.
Så är det. Ska vi köra ett litet utro då? Så får vi... Vem vill passa på att tacka?
Ja, vi tackar Björn Wennerborg för vår jingelmusik. Åh, där kom den. Och så tackar vi Oskar Gäster för grafiken som är på de här fantastiska muggarna. Och vi tackar våra Patreons och alla ni andra som lyssnar och gör det här möjligt.
Vad ska man göra för att bli, om man vill bli Patreon, Anders, då?
Då kommer man in på patreon.com/letssnackaplast.
Så är det. Och ja, ska vi säga tack då för den här veckan. Så hörs vi i nästa avsnitt.
Det gör vi. Ha det fint.
Ha det bäst.
Hej då.
Hej då.